Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Jag har alltid trott att det konstnärliga skapandet är ett sätt för den hudlöse att skaffa sig hy. Jag har alltid undrat hur det skulle vara om min mamma och min pappa eller Erik Lindegren i rasande fart skulle rusa in här och helt utan förvarning helt enkelt krossa mitt näsben. Då skulle jag kanske vakna till liksom och bli lite mer uttrycksfull.
Hon är en av våra mest uppskattade och älskade poeter, författare och dramatiker. Första diktsamlingen kom redan i början av 70-talet och sedan dess har hon varit en central person i det svenska kulturlivet. På 80-talet blev hon känd för en större publik genom medverkan i en rad olika tv-program. Senare började hon arbeta tillsammans med skådespelaren Allan Edwall, vars teater på Brunnsgatan i Stockholm. Hon sände det vidare efter hans död, tills hennes dotter Martina Montelius tog över verksamheten för några år sedan. År 2006 blev hon invald i Svenska Akademin. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Kristina Lugn.
Men jag ska ställa in ljudet här lite grann så att du kan...
Hur hör du där? Är det...
Den här är ju väldigt bra.
Det är inga sådana puffskydd.
Jo, det är den här.
Jaha.
Den är bara att du fick en...
Ska jag bry mig om avstånd och så?
Det ska vara ganska nära. Så det är alltid svårt. Men då blir det väldigt fint.
Kommer det vara musik i programmet?
Lite grann.
Bra.
Vi ses en mulen eftermiddag på mitt trånga kontor på Södermalm i Stockholm. Och medan det mörknar över stan så inleder vi ett samtal som börjar i Kristina Lugns barndom i Skövde. En barndom fylld med religiösa grubblerier, ensamhet och en vilja att tidigt göra det skrivna språket till sitt uttryckssätt.
Mina föräldrar lever fortfarande märkligt nog. De är ju 90-årsåldern nu. Min mamma är småskollärare som det hette på den tiden. Och de var ju väldigt unga. Det beror nog inte på unga. Det fanns en till, hon hade en teori. Hon tyckte att hon hade märkt att barn som kunde läsa när de började skolan blev malliga och arroganta och otrevliga och tyckte att de var något. Liksom. Så att hon tyckte inte att jag skulle... När jag frågade henne, för jag var jätteintresserad, speciellt av Kalle Anka. Och dels var det den här bibeln för barn och Kalle Anka. Så frågade jag henne om bokstäverna. Och då ville hon inte berätta det. Men sen så var det en dag så råkade hon tala om att... Jag frågade, men du kan väl säga, vad är det här OCH? Hur ska man säga det? Och då fick jag liksom nyckeln, när jag förstod och... För jag hade redan i smyg förstått att man ska ljuda och inte säga det. Det är dumt att lära barn så här A, B, C. Man måste ljuda. Så då fick jag liksom nyckeln. Men då berättade inte jag att jag kunde läsa. Så att det var nog 2 år som jag i hemlighet kunde läsa. Och det var en fantastisk tid. Därför jag tror att om jag nu skulle tolka den känslan i efterhand som jag upplevde då, det var min första erfarenhet av frihet. Liksom. Att mina föräldrar som jag inte var helt nöjd med, de hade inte makten över mig. För att de gick och gömde så här, olika saker som inte jag fick se. Till exempel fann det väl det perfekta äktenskapet.
Vad är det för något?
Det är en sån där jättegammal sexualupplysningsbok. Med teckningar. Har jag aldrig hört talas om den? Den fanns i varje hem.
Men den var hemlig och förbjuden. För
den låg liksom bakom några uppslagsverk. Och sen så var det också tidningar med bilder från krig och så som min pappa hade som de gömde för mig. Och sen var det också, jag fick egentligen inte läsa serietidningar. Och på den tiden så hade man ju inte dagis och så, utan man hade ju hembiträden. Och det, när jag tänker på det efteråt, så är ju inte riktigt klokt. Min mamma, när jag var 2 veckor började hon jobba. Och lämnade mig till sånt här hembiträde. Så gjorde folk då. Det fanns inte mammaledighet. Och det var ju någon tjej som, då var det 7-årig skolplikt. Så det var förmodligen någon 15-16-åring som tog hand om mig. Och de hade ju såna här veckotidningar som då hette Fickjournalen. Det läste jag inte när jag var spädbarn. Men när jag var så där i 11-12 års ålder. Jag kommer så väl ihåg en gång. Så här, jag älskade en tidning som först hette Fickjournalen, sen hette den Hennes veckotidning. Det var så liten. Och där fanns det en sån där frågespalt. Och som jag läste, som jag tyckte var jätteintressant. Men så kommer jag ihåg att jag frågade min mamma en gång. Vad är egentligen det där samlag? Och då avslöjades det. Då frågade de, var har du hört det? Och då erkände jag att jag hade läst Fickjournalen. Frågesfalt. Men, och då så, då utfärdade mina föräldrar ett förbud för de här hembiträdena att ha veckotidning. Men jag kom också igenom det här läsandet av veckotidning. Det fanns också en tidning som jag inte vet om den finns längre, som heter Hemmets Journal.
Jo, den finns, tror jag.
Gör det?
Ja, den finns kvar.
Där hade skalden, hovpoeten som han kallade sig, Bo Sättelind, som faktiskt har skrivit en del väldigt fina dikter. Bland annat den här populära dödsannonsdikten om harens ung.
Just det, den är så märklig. Såningsmannen, ja, som plockar upp små harar och, ja, lägger i korgen.
Jag var som harens unge, döden tänkte jag mig så.
Just det.
Den är mycket egendomlig. Mm. Den är faktiskt fin, tycker jag. Men han hade en spalt i den här Hemmets Journal. Man fick skicka in dikter till honom. Och så bedömde han dem och skrev råd och sådär. Och det gjorde jag. Så där publicerades... Jag skrev också kärleksdikter. Och Bo Sättelind gav lite råd sådär. Och så började jag också ganska tidigt skicka till tidningen Vår Kyrka och Vår Lös. Och fick små verser och så här publicerade. Och ofta med kristna motiv. Men sen plötsligt så när jag var så där religiös. Jag var också den enda i familjen. För min pappa var väldigt emot religion överhuvudtaget. Det är han fortfarande. Han tycker inte alls om det. Men jag höll fast vid det. Och det var på sätt och vis lite olyckligt. Därför att det skilde mig så mycket från andra barn. Men jag tror att det var också så att jag var väldigt, väldigt mobbad. Jag var jättemobbad. Jag var så mobbad som jag tror inte barn... Jag hoppas att man inte låter barn bli så där mobbade nu. Så jag gömde mig på rasten. Jag var jätterädd. Jag vågade inte vara ute på skolgården och sådär. De kastade stenar på mig och sådär. Och det underliga var att min mamma var faktiskt studierektor på den skolan. Och hon såg det där. Men det var liksom inte... Man behandlade barn på ett annat sätt. Och det var så också hela det här subril-temat i min poesi kom in. Därför att jag fick faktiskt med mig ibland till skolan i ett kuvert från min mamma. Så de skrev så här... Om det blir för jobbigt. Och så ritade hon en sol. Och så var det så här 3 Librium heter det. Sån här lugnande tablett.
Det gav hon till dig alltså?
Ja. Nej, alltså, och det var en av mina mostrar som var läkare som hade skrivit ut. Det var ingen märklig. Jag fick det av skolläkaren också senare. Man gav det till... Jag var väl kanske 12-13 år. Nej, jag tror att det var yngre alltså. Man gick i 4:an, gick jag i då. Det var inget märkvärdigt alls. Men det var väldigt farligt. Det var jättefarligt därför att det förstärkte... De borde ha hjälpt mig att inte bara... För jag umgicks varje kväll så gick jag och spionerade på en som hette Sven Wängby som var kyrkoherde i Vallentuna församling och en annan som hette prosten Sundbom. Och jag hade lärt mig vilka dagar de arbetade på pass. Det var män i 70-årsåldern, väldigt sympatiska, men de måste ha tyckt att jag var jättejobbig. Men det var inga sådana fula gubbar eller så, utan de var verkligen sympatiska människor. Men jag hängde efter dem. Jag tog reda på att de slutade jobba vid 5 kanske. Och då så råkade jag alltid promenera förbi pastorsexpeditionen och så ibland fick jag följa med hem på en kopp te eller något. Och det där, de borde ha hjälpt mig att få lite jämnåriga vänner istället. Jag hade aldrig det. Inte förrän jag var så tonår, liksom 17-18 när man går i gymnasiet och så.
Varför tror du att du var så utanför?
Jag undrar det också. Alltså det måste ha hänt någonting. För det är ju fortfarande så. Jag är ju fortfarande... Jag tänker ibland på det att... Nu ser jag så van vid det. Men jag har förstått... Nu har jag ju fått barnbarn. Som ibland beskriver mig liksom... För jag förstod... För när ett av mina barn var så här 2 år eller något. Så frågade de mig plötsligt så här... Vad är det där Kristina Lund? Och jag förstod då att hon förstod att det var något som hade med mig att göra som inte var bra. Och jag fattade liksom att det måste vara någon vuxen person, någon dagisfröken, någonting som jag sagt Hildas mormor i Kristina Lund. Och sen sagt något, för att det var något där som hon oroade henne. Och sen, de har också beskrivit liksom för mig hur de tycker att jag ser ut och hur de tycker att jag är.
Vad säger de då?
Men jag frågade, de bor högst upp i ett höghus. Och till exempel häromdagen när jag skulle åka till dem, då så var ett av de barnen stod i fönstret och tittade ut. Och så fick syn på mig på väldigt långt håll. Och hon var liksom uppe på, jättehögt upp i luften och jag var nere där i Vällingby. Och så frågade jag, hur kunde du känna igen mig? Nej, men det är bara du som går så där konstigt och har sånt där rufsigt vårdat hår av alla tanter. Det är bara du. Men de säger det väldigt vänligt. Men, och sen har jag också förstått när jag har rest utomlands. Därför att det är ändå så när jag går omkring i Stockholm att det är väldigt många som känner igen mig. Och de har liksom jag tror att de har givit mig nu förut fram till att jag började arbeta med Allan Edwall på 80-talet. Så var jag ju väldigt hatad av hela svenska folk. I alla fall de som såg på tv då. Då var du nog för ung. Men jag gjorde något fruktansvärt tv-program en gång på 80-talet.
Mm. Med Jörn Donner och varför var det fruktansvärt då?
Det var väldigt obehagligt att jag förstod... Först levde jag ett liv som bara var att jag var ibland... Jag arbetade som skolbibliotekarie, jag läste, jag skrev diktsamlingar, jag skrev pjäser hade jag inte börjat med. Men jag var ensam med mamma, med Martina och hade det bra. Så här, men sen plötsligt så fick jag ett sånt där medialt genombrott när jag var kanske, det var sent i livet, så 30-årsåldern. Och då så kunde jag inte hantera det. Jag tyckte då att jag märkte att folk blev så förvånade. Jag gjorde ett sommarprogram som fick ett enormt... Jag sa saker som jag tyckte illa om sommaren. Och så sa jag framförallt att jag var olycklig och... Jag berättade lite saker som folk upplevde som att jag avslöjade väldigt privata saker. Men det gjorde jag inte alls. De fick någon föreställning om mig att jag var en människa som alltid går omkring och längtar efter lugnande tabletter. Bara för att jag berättade att jag tyckte... Jag förstår nu själv att det var ett sorts missbruk jag hade. Men att jag tyckte att... Eftersom andra får ha en man så kan väl jag få ha sömntabletter liksom. Vad är skillnaden? Men allting är för att döva ångest. Även äktenskap kan vara för att döva. Har ju rätt i det. Så jag, Men folk började reta sig något fruktansvärt på mig. Och så Droppen var ett tv-program som jag gjorde med Jörn Donner, och av den egendomliga anledningen så var det Bert Karlsson. Det skulle egentligen ha varit någon annan. Fast han var då, hade fortfarande inte startat Ny Demokrati. Men man kan säga att personkemin mellan oss var inte den bästa. Han tyckte verkligen hemskt illa om mig. Och det gjorde inte mig någonting att han gjorde det. Men det blev inget bra program. Därför att meningen var att vi skulle intervjua personer. Ja, så Jörn Donner ställde upp i något val i Finland samtidigt. Och han var väldigt upptagen av det. Men vi skulle intervjua till exempel Olof Lagerkrans. Men Bert visste aldrig vilka de där var. Så att vi var tvungna att byta ut dem och tagga Geigert och Sivert Öholm och alla möjliga. Som inte jag hade någon anknytning till. Och till exempel när Hagge Geigert, kommer du ihåg honom? Han var en revykung i Göteborg. Han kallade mig för det värsta han har sett sedan han såg sin första strippa i Borås. Jo, han skrev det i en tidning.
Efter att han hade varit med i programmet?
Ja. Och så det var så här program, det kom på löpsedlarna. Och det slutade med att jag bodde då med Martin, min dotter, på Drakenbergsområdet vid Hornstull. På bottenplanet där. Folk började kasta in. Vi satt och tittade på tv på kvällen. Så kom det in stenar liksom, i de fönsterrutorna. Så jag var tvungen att ringa till polisen. Och polisen sa åt mig att jag måste tänka mig för. Det var jätteotäckt. Det var jätteotäckt. Det hände med såna grejer. Jag kommer ihåg en gång. Jag kom gående på Götgatan. Så kommer en man som såg helt ordinär ut liksom. Och när han passerade mig, en man i 50-årsåldern, så spottade han mig i ansiktet. Och sen plötsligt så försvann allt det där. Och nu har jag kommit att tänka på att det sammanföll med att jag började jobba med Allan Edwall. Och att han började prata med liksom offentligt, visa att han kände mig. Och då, det där är väldigt läskigt tycker jag. Jag tycker det är skitläskigt att tänka på. Jag menar, jag ser dagligen folk i tv som jag tänker, fan vilken idiot. Men jag tar inte reda på var den bor. Eller om jag ser den på gatan så spottar jag. Jag säger ingenting liksom. Om någon har någon åsikt som jag inte tycker om så kanske jag svarar på det. Men de här människorna, de tyckte ju inte illa om mig på grund av att jag skrev. De hade ju inte läst en rad av mina saker. Utan de helt enkelt hatade mig som person.
Men vad tror du var som de störde sig?
Ja, vad var det? Alltså det de sa var att de tyckte att jag var ful. Och så var det till och med några som anmälde mig till radionämnden för att jag pratade så långsamt. Det var en man som anmälde mig med motiveringen att han tyckte att jag sa intressanta saker, men jag sa det så långsamt så han hade inte tid att lyssna. Och att jag därför var det min skyldighet att gå till någon logoped eller något. Men det har jag själv hört. Jag har lyssnat faktiskt lite på såna. Det finns ju tyvärr nu för tiden såna, alla de här play-funktionerna. Så jag har faktiskt lyssnat lite på mig själv. Jag låter fruktansvärt konstig. Jag tror inte att jag låter riktigt lika. Jag tror att jag har blivit lite snabb. Men jag vet inte varför jag pratade sådär. Jag pratar otroligt irriterande. Det är jättelångsamt.
Men pratade du så långsamt när du var liten också?
Mina föräldrar har inget minne av det. Och jag har frågat min dotter om jag pratade så. Hon säger att hon inte kommer ihåg att jag pratade så med henne. Men det var en Ludvig Josefsson som jobbade på P-radion. Han skulle göra ett radioprogram med mig och Staffan Westerberg. Han mysigt. Och så sa han till mig, han tog ut mig i kontrollrummet och så sa han, titta, här är Staffans röst. Det går så här med ljudvågorna. Och här är din röst. En döds EKG. Du måste försöka. Kan du inte försöka? Och det har hänt flera gånger att folk, jag pratar liksom. Men han hade en väldigt intressant, bra teori. Han sa att han trodde att jag gjorde så därför att jag tyglade vrede. genom att prata. För att han trodde att det var något sånt där. Liksom.
Kan det vara sant då?
Ja, men då skulle jag nog prata så... Det är ju konstigt att jag gjorde det just offentligt. Men det kanske var någon ångestdämpande. Men jag är ju sävlig. Jag vet det, jag går långsamt. Man ser ju aldrig mig springa i Liljanskogen. Eller gå till ett träningspass. Jag har ju något sävligt. Jag hatar att röra mig. Det gör jag faktiskt. Men jag går mycket och så. Jag tycker... Nej, jag känner mig inte heller särskilt aggressiv. Men ibland så märker jag... Jag kan få hemska utbrott. Men det är för mest ingen som märker. Dels är det nu för tiden aldrig någon i närheten. Så att det drabbar bara mig nästan. Men en gång när jag var, jobbade på en teater. Så fick jag ett vredesutbrott mot en producent där. Jag skällde ut henne fruktansvärt. Hon hade gjort något som var jag tyckte det var någonting. Och så gick jag, nej, hon hade glömt min födelsedag. Det var ju stackars mig. Det var att jag fyllde 50 år, tror jag. Och så hade jag tänkt, men gud vad sorgligt. Jag tänker på det nu. Jag vaknade på morgonen och så tänkte, idag fyller jag 50 år. Och det var liksom inget speciellt med det. Och sen tänkte jag, men på teatern så har de säkert ordnat någon stor fest. Och så när jag kom till teatern, då var det ingen där. Och då tänkte jag, det är nog en sån här överraskningsfest. Så att folk, nu kommer alla jag känner att hoppa fram med såna hattar på huvudet och ropa hurra för vår älskade Kristina. Men det var helt enkelt ingen där. Och ja, då gick jag också därifrån. Och alla var redan döda.
Men då skällde du ut henne?
Nej, men sen när hon kom, då vid 11-tiden, då så skällde jag ut henne.
Men skällde du ut henne med en långsam röst då?
Nej, jag skrek. Men, och sen sprang jag därifrån. Jag skrek liksom att jag tänker inte vara på den här teatern. Och jag talade inte om att det var för att det var min födelsedag. Utan jag anklagade henne för alla möjliga saker som jag hade varit arg för länge. Det var ju inte fantastiskt, jag var arg på de där sakerna. Men sen ångrade jag mig. Jag gick ut och gick lite. Och sen gick jag tillbaka och bad henne om ursäkt. Och då så sa hon, vad då för? För att jag skällde på... Va, så du märkte jag inte någonting. Hon hade inte märkt. Hon sa, men jag röt ju så här. Nej, det gjorde du inte. Du var så trevlig. Så. Hon hade inte ens märkt. Folk med, det är som alla tror att jag är på samma humör hela tiden. Men jag tror han kan ha något rätt där, att de där svängningarna, de kanske bara pågår inom mig. Så jag kanske bara kommunicerar ett uttryck. Och det är kanske därför jag är så pass dålig författare. Att jag liksom inte kan, jag har verkligen inget stort känsloregister. Och det där, jag borde gå i någon sån där KBT-terapi, men det är för sent nu. Jag känner att nu orkar jag inte förändra mig. Men det är väldigt synd. Alltså det är synd att jag tror att jag har blivit skadad faktiskt av att jag tog så starkt intryck av psykoanalys och sånt där också. Jag till och med gifte mig med min psykoanalytiker. Efter 7 år i psykoanalys. Men för att där är det ju så, om man går liksom 5 dagar i veckan, den enda människan man träffar är någon som frågar, vad gjorde din mamma? Hur kunde jag, alltså, varför ammade hon dig inte? Varför åkte hon ifrån dig när du var så liten? Så här. Då så börjar man ju tänka, tänk om man hade någon fråga så här, kan du komma på någon gång när dina föräldrar var snälla mot dig? Kommer du ihåg när någon människa visade någon vänlighet mot dig? Det ligger kanske någonting i det där med positivt tänkande. Det kanske inte är något att liksom vara föraktfull emot. Jag har haft en väldigt obehaglig stil. Så där, att jag har liksom sett ner på positiva människor. Och jag tror att det är någon sån där... Det anses nästan inte riktigt fint att vara glad. Så tänker inte jag. Men jag har märkt det nu när jag har... Faktiskt vid några tillfällen vågat vara faktiskt ganska lycklig sådär. Jag kände en oerhörd lycka när mitt första barnbarn föddes. När jag såg den där lilla flickan. Liksom. Då tänkte jag, det här är ju kärlek. Det här är liksom så fantastiskt. Alltså, man ser det här lilla barnet och hennes mamma. Då får jag liksom både det att min dotter får en sån fantastisk sak. Och sen den här lilla, fina, rödhåriga flickan. Då tänkte jag, det här livet är ju otroligt värdefullt. Den här doktor Spock tror jag. Det var en sån här barnpsykolog som lärde ut väldigt dumma saker till unga mödrar, att det är viktigt att barnet, att man lägger barn, låter barnet skrika så länge, dels för att de ska träna lungorna, dels för att det är viktigt att man får skrika sig igenom den första natten hemma så att man inte vänjer sig vid det. Såna där. Och min mamma gjorde så. Jag var så extremt rädd att min mamma skulle gå hemifrån. Jag var så extremt bunden vid henne. Och då gjorde hon så att hon lurade mig och sa, titta, där har du sagt. Och sen så sprang hon när jag tittade bort liksom. Och det där, jag tror att de gjorde för mycket sånt. Och min pappa, han hade för avancerat skämtsinne. Han gjorde såna här grejer att, jag har berättat det förut, men när han följde med, när vi skulle gå på bio. För då fanns det ju bara, jag hörde rätt jättemycket på radioteater och läste jättemycket och så, men så plötsligt så fanns det en bio i Skövde. Och nej, i Vallentuna var det. Vi bodde redan i Vallentuna. Och så sa min pappa, du ska få gå på bio. Och vi ska se Rasmus på luffen. Och det var den här gamla Rasmus på luffen, där Åke Hellberg spelar luffaren. Och Lena Nyman, som jag sen arbetade så mycket med, hon var ett av barnhemsbarnen. Hon var det barnens barn som blev bortvalt. Nej, som blev valt. Så att Rasmus blev bortvalt. Och hon är så exakt lika sen. Men i alla fall, jag gick och så kom vi fram till biografen och man såg de här affischerna och lamporna och sådär. Och då också var jag så stolt för att min pappa gick med mig. Det var första gången han och jag gjorde något. Och han höll mig i handen. Jag kommer ihåg den där känslan att min pappa höll mig i handen. Och när jag var precis framme vid bio så sa han, du gåsa flåsa. Han kallade mig för gåsa flåsa. Nu, jag ska lära dig en sak nu. Nu ska jag lära dig vad en besvikelse är. Och så gick vi hem. Jo. Och jag tror att han var för bra pedagog då. Han menade inte något illa. Nej, men alltså jag tror att den historien är lite som en dikt. Liksom att, för det är det som jag tycker är så dåligt med mina dikter. Att man liksom först berättar, jag har skrivit så många dikter som jag först tycker är jättebra, men sen förstör jag allt på slutet med en lustighet. Till exempel en dikt som jag tycker, det är någonting så här, nu sover jag i en mycket vacker, mycket gammal stad, och någon som inte känner mig har strukit bort håret från mitt ansikte. Nu är jag ingens lilla flicka längre, så nu behöver jag aldrig känna mig övergiven mer. Det är jättebra. Mm. Men sen kommer det här. När man är död, då är man sannoliken död. och skiter i hur ledsen man var medan man gick omkring här på jorden och såg dum ut. Och den raden är rolig, va? Men den tar liksom bort kraften från det andra. Det är liksom att skämta bort. För att det som är bra med den där dikten, det är ju det där att det som krävs för att jag ska slippa känna mig övergiven, det är att jag dör. För när jag dör, då kan ingen överge mig. Det är ju mycket bättre än det där skämtet liksom.
Men är det verkligen ett skämt?
Nej, det är inte ett skämt heller.
Jag skulle säga att det är mer någon typ av ömhet i det.
Jag tycker att det är värja sig mot smärta. Alltså jag tror att jag själv har skrivit så för att jag tror att jag har klarat mig ur väldigt många situationer med livet i behåll genom att formulera såna där lust. Så att folk skrattar, alltså folk tycker ju om det där därför att det avväpnar ångest lite. Alltså att man tänker, ja men det är inte så farligt att jag ser så här dum ut. Alltså det, jag tror faktiskt inte att det är bra att vara så där ironisk.
Men jag tycker att det är en intressant sak, för att nu inför jag träffade dig så tog jag fram och så läste jag lite gamla recensioner och så läste jag om några av diktsamlingarna. Och då så såg jag att det var några gamla recensenter, alltså det här är länge sedan, för 90-talet eller något sånt. Eller det var nog när den här kom, hej då har du så bra. Mm. Som skrev att det finns något ironiskt i det.
Ja, och då,
men då tänkte jag, har aldrig tänkt det.
Har du?
Nej. Faktiskt inte.
Det är det som jag har känt för.
Jo, jag har förstått det. Men för mig
det är
det
som
inte...
jag ska ut en doktor som händer godligt.
Men det är inte ironiskt. För mig är
det är fantastiskt. För vad tycker du är ironiskt då?
Ironiskt är att man inte menar det. Alltså ironiskt det. Är att man gör saker... Alltså att man håller det smärtsamma på otroligt långt avstånd och bara skrattar åt det. Men för mig är inte det du gör, utan du håller det nära och kanske skrattar åt det. Men det är en
helt annan sak. Det är faktiskt sant. Och sen ironiskt, men då har du rätt i faktiskt. Jag ska slå upp vad ordet ironi betyder egentligen. Vad är egentligen ironi? Alltså, nu förknippar man det ju mycket mer med sådana här chillinggänget och sådär.
Att det är någonting tomt. Så tänker jag med ironi, att det är någonting som är lite tomt.
Ja, och sen är det också lite elakt.
Mm, just det.
Och det tycker inte jag att jag är. Jag tycker inte, alltså jag känner inget... Jag är väldigt rädd för förakt. Alltså, jag tror att jag periodvis kanske har varit föraktfull, men mest mot mig själv. Men jag vill inte bli förknippad med förakt. Och jag tycker inte att jag beskriver människor föraktfullt. Men jag tycker att det har varit populärt. Det är inte det kanske lika mycket längre. Men det var ett tag som det var väldigt populärt att vara föraktfull. Nej, men det blir jag glad att du säger. Fast jag har också alltid tänkt att jag är... Men vad var min pappa då när han sa det där till mig?
Men då var han nog lite mer elak, tror jag. Det var inte
jag
det var
tror
ju
att
inte
han
ironiskt.
Tyckte det var roligt. Jag tror att han... Det är han som har lärt mig. Han var expert på att göra såna där saker som de flesta människor tycker är fruktansvärt elaka. Men han gör det alltid på ett sätt så att man inte kan låta bli att skratta.
Men skrattade du? När
Nej,
du inte
då
fick
gjorde jag verkligen Nej. Inte. Nej. Men när jag tänker på den historien efteråt skrattade, tänker jag vad fyndig han var. Eller vilket exempel på svart pedagogik. Och sen undrar jag också vad det egentligen var. Det kanske var någonting helt annat. Han kanske blev pissnöd. Han kanske inte orkade eller ville gå förbi. Jag har aldrig frågat honom vad det egentligen var. Men jag tror inte att han gick och tänkte så här. Nu ska jag verkligen skada henne. Det tror Nej. Jag inte. Utan, ja, jag vet inte. Jag har aldrig vågat prata på det sättet med honom. Men
om man säger så här då. Alltså, när du var barn så hade du ju... en väldigt stark gudsbild och verkade nästan leva i med ena foten inne i en annan värld. Men den världen verkar så hård på något sätt. Alltså redan när du var några år gammal. Alltså, det var inte bara att den riktiga världen var hård, utan även den religiösa världen, att den var liksom mörk.
Ja, därför att jag tyckte så här, Gud, Det som jag hade fastnat för, det fanns en avdelning, jag tror inte att den är kvar längre, i psalmboken som heter Psalmer att läsas vid speciella tillfällen. Mm. Och då var det en där som heter Psalmer att sjungas kanske vid ett barns död. Och det var så här, det var så här, nu är du för du lilla till Herrens örta gård. Är med dig där gör illa vår vinter kall och hård. Såna där saker. Men jag lärde mig tidigt att när ett barn dör så dör det barnet därför att Guds kärlek är döden liksom. Och jag tänkte mig då att det nog förhåller sig så här att att Gud är egentligen min pappa och att därför jag trodde aldrig på den här bilden på liemannen som döden. Jag tänkte att om Gud är min far så är döden förstås min mor. Och så tänkte jag mig att döden är en mamma liksom, som kommer och ropar hem barnen från livets hårda skola. Liksom. Att det är en väldigt vacker bild av döden egentligen, men sen så dog jag ju aldrig. Och jag gick alltid och tänkte så här att jag hade väldigt, väldigt... Det tycker jag att någon borde ha hjälpt mig med. För att jag hade så enormt mycket döds... Jag hade så mycket, gjorde så mycket självmordsförsök. Och jag försökte få sjukdomar. Jag försökte strypa mig. Jag försökte liksom göra med... Och det där började jag med jättetid. Och att längta efter döden. Och det... Någon borde ha gjort mig uppmärksam på det. Alltså, jag var jättemycket på, så här, på barnpsyk, så här, på dan, och satt inlåst i olika rum med sköterskor som var, för att jag hade tagit tabletter. Då var jag inte 2-3 år. Men jag var kanske 12-13.
Varför längtar du efter döden så mycket?
Därför att jag orkade inte vara så ensam. Och jag hade några stora tillgångar. Det ena var kanske inte det med religionen. Kanske religionen var bara dålig. Men sen var det där med att skriva och läsa framförallt. Men allt det där, den här rädslan för glädje, alltså det gjorde, alltså till exempel min första erfarenhet av relationer till män, det var ju liksom någon man, det var ju sen ren våldtäkt alltså. Men också mina föräldrar liksom bara, de blev bara arga på mig, alltså det var även där var ju också något helt, det har jag tyvärr inte riktigt gått över än. Men alltså det var, jag blev ju liksom så illa behandlad när det gällde sådana saker. Så att jag blev skrämd för livet från alla sådana där relationer. Så att det är ett underverk på något sätt att jag kunde ändå vara en mamma. Men jag förstår ju att jag inte var någon bra mamma. Det tror jag inte att jag var. Men jag är väldigt stolt över att min dotter kan leva ett bra liv. Jag är så lycklig för det. Att hon har... Jag vill inte prata så mycket om henne. Men att hon har en familj och barn och sådär. Och att hon kan hantera sitt liv. Men jag tror att man blir ingen bra konstnär. Om jag hade haft ett större... Om jag hade vågat prata med andra män. Om inte jag bara hade pratat med psykiatrar, präster... Och sen blev liksom kändis för att jag var olycklig. Liksom, och först hatad för att jag var olycklig. Sen började alla identifiera sig. Alla liksom i övergångsåldern kunde lika väl som jag ha skrivit mina diktsamlingar. Och det var liksom, men det var aldrig någon som brydde sig om mig. Liksom. Och det hade egentligen aldrig varit heller. Förrän jag fick... Men nu det är det som jag tycker att jag kan ha en bra relation med mina barnbarn. Där finns det inte någon sån där smärta. Och därför att det är bara helt rena relationer. Därför att det är något storslaget med min dotter. Att hon låter mig vara med sina barn. Jag tycker det är en sån fantastisk sida av Senna. Att hon, för min första impuls när hon föddes var att hon måste rädda henne från min mamma. Men, liksom, men att hon låter mig, och att hon trots allt som hon vet om mig, så att hon litar på mig, att hon ger mig det. Det är ju ett enormt förtroende. Man kan inte ge någon ett större förtroende faktiskt. Än att få, så att, och då kan inte jag ha varit en helt kär, jag kan inte ha varit en så dålig mamma. Då skulle inte hon ha blivit en sån människa. Det tror jag inte. Det är tur för mig att jag inte tycker om alkohol. Då skulle jag säkert ha varit alkoholist. Men däremot har jag hållit på faktiskt med piller mycket. Och det är jättefarligt. Därför att man somnar bort från sin ångest på något sätt. Man måste lära sig att uthärda den. Och att kunna hålla sig själv sällskap på något sätt. Och uthärda ensamhet utan att köra ut andra människor. Man måste också lära sig att ta emot andra människor. Men jag kan ju inte ens släppa in folk i mitt hem längre. Fast jag har ett jättefint hem. Liksom. Jag vet inte vad det är som gör så. Det är en sorts skam. Men, och jag tror att det där ska man tänka på när man tar hand om barn. Jag tror att det var en sån här sak som Allan lärde mig, Allan Edwall. För att han var den första människan, tror jag, som jag träffade som faktiskt tyckte om mig. Han tyckte så här att jag skrev bäst i hela Sverige. Och jag sjöng också bäst i hela Sverige. Och jag fick åka runt och sjunga tillsammans med honom och sådär. Vi hade en liten grupp som hette Det Tröstlösa. Som så här, Det Tröstlösa, också under rubriken var Det Skamfilade Svar på Roxette. Och så åkte vi runt och turnerade med det där, Allan och jag.
Vad var det han såg i dig då?
Jag vet inte, men han tyckte att jag skrev bra. Och sen så sa han till mig liksom att han tyckte att jag skulle sluta gnälla. Och så sa han att när jag sa negativa saker så skrek han bara åt mig, håll käften. Du förstör mitt humör också. Och du måste inse att du är bästa sångerskan som vi har. Och bästa skådespelerskan. Och bästa, annars så förstör, så kan jag inte slösa bort tid på dig mer. Han var väldigt så här. Men han fick mig att förstå hur oerhört mycket det betyder att någon tycker om en. Alltså han tyckte faktiskt om mig. Jag vet inte varför. Jag var väldigt trevlig mot honom. Jag tyckte han var så bra. Ja, det var väl roligt liksom att jag tyckte det. Allan kunde också bli arg på mig utan att jag blev rädd för honom. Jag tror att det kanske också var väldigt dumt att jag så tidigt lärde mig att om någon blir arg så slutar det med att man kommer att bli dödad. Alltså det är inte farligt om någon blir arg. Jag är fortfarande skiträdd om någon, speciellt en man, höjer rösten mot mig. Så jag blir jätterädd. Och det är synd. För att då så avslutar man relationer alldeles för fort. Om man inte kan ta konflikter. Gud vad det här programmet är personligt. Du måste leda bort mig. Nu tror jag att det har gått 60 minuter.
Ja, men det har det snart jag gjort. Men
du måste ersätta. Nu får du fråga någon andra frågor.
Ja, men titta, jag har ju hur mycket som helst. Men ja. Det, Men okej, okay, men jag tog faktiskt ut en diktrad från den här, som du skulle läsa här för att inte säga fel. Bekantskap önskas med äldrebildad herre. Din gamla diktsamling. Mm. Där är det en. Det här är ju inte liksom, det är bara en rad. Men jag tycker den sammanfattar väldigt mycket. Nu läser jag den. Mm. Huvudsaken är att du är snäll och kan skydda mig mot allt det farliga.
Det är den där, jag vill att du ska komma nu. Ja.
Jag tänker att det är vad allting handlar om egentligen.
Ja. Det har du verkligen rätt. Om man skulle göra en sån där kontakt, alltså om man skulle önska sig en mamma eller pappa eller fru eller man. Men vem kan uppfylla det kravet? Men det finns ju ingen som kan skydda dig mot allt det farliga. Du kommer att råka ut för det.
Men man kan i alla fall försöka.
Jag lovar dig. Hittills det enda som man aldrig misslyckas med, det är att råka ut för det farliga. Jag känner ingen. Jag känner så mycket misslyckade människor, men jag känner ingen som har misslyckats med att dö.
Men man kan få önska. För att jag tänker att det, om du säger det med kärlek, så om vi går till din dikt, så har du faktiskt skrivit några av de dikter som jag upplever som, ja men om jag ska vara ärlig då, alltså bland det mest kärleksfulla som jag har läst faktiskt. Och det är ju i alla fall en önskan om.
Fast då tänker du nog på den där boken. Ja, den visst. Där med måsen.
Ja, men visst, den har jag förberett här förstås. Och det spelar ingen roll om det är många som har läst den tidigare. För den har faktiskt det.
Ja, men så den är också min djupast kända dikt. Därför att den handlar just, det är just där med barn och barnbarn det här.
Mm.
Men jag tänkte så här på ordet. För jag hade egentligen en plan på att jag skulle skriva en ny svensk ordbok. Och i den skulle ingå ordet existensminimum.
Mm.
Så tänkte jag, när allt är uppfyllt, när man har liksom hälsa, mat, kläder, allt det där. Vad tycker jag att mitt barn borde få? Och då är det där är liksom en inköpslista. Men det jag tycker att man ska ha.
Ja, men tänk, ett barn som får det här tror jag faktiskt blir ett lyckligt barn.
Det tror jag med.
Det tror jag.
Jag tror också det. Men hur många barn kan... Egentligen är det inte så svårt att uppfylla heller. Det är inga svåra saker.
Nej, du ska få ett liv som förlåter dig allt.
Ja.
Klar i tanken ska du vara och stark i känslan. Mm. Du ska få ha roligt.
Ja.
Allt detta står i hemförsäkringen.
Ja.
Du ska få vara i fred. Mitt underhållsbidrag till dig är att du aldrig någonsin kommer att sluta hoppas.
Ja, det.
Du ska få ett modigt hjärta och ett dristigt intellekt och ett gott omdöme. Den du litar på släpper inte din hand.
Det är själva kärnan. Mm. Och så är det något med att ska människor glädje. Och om min julklapp till dig är att om du faller ska
med människornas glädjas och åt att få ta emot dig.
Det är verkligen en önskelista.
Mm.
Men det är så, alltså när jag tänkte så här, vad vill jag att Martin och hennes barn ska känna det, alltså att man känner så att om jag faller så kommer inte folk att tänka bara så här, vad jobbigt, utan de kommer att tänka, vad bra att vi kan rädda henne. Alltså, och sen också att man ska få ha roligt, att man ska få vara både klar i tanken och stark. Det är ju såna där saker som det är jag tycker det är IKEA liksom. Det är inte att man ska vara bli en stor konstnär eller något sånt där. Jag är så trött på det där. Alltså att man ska vara med i Idol eller att man ska bli fantastisk, utan att det där borde vara liksom ett västerländskt land borde ha råd med att vara så vänligt.
Men jag tänker på att när du var liten så hade du ju en dröm om att bli ärkebiskop, eller hur?
Ja, bland annat.
Om du hade blivit ärkebiskop och hade läst upp just den här dikten i Uppsala domkyrka eller någonstans, då hade det varit en otroligt bra predikan faktiskt.
Tror du att de hade tyckt det då?
Ja, det tror jag.
Men jag kanske fortfarande kan bli ärkebiskop. Kanske inte för sent.
Nej, jag tror det skulle bli en bra... Jag har en känsla att de som skulle blivit de bästa prästerna är de som inte blev det, men ville det någon gång. Och så hoppar de av för att de liksom inte kunde förlikas med allting runt omkring.
Nej, miljön runt omkring... Jag vet inte hur det är nu. Men det är ju ett underbart yrke. Att man ska bo i en sån här prästgård. Och sen skriva predikningar. Är inte det lite som att jobba på radio?
Jo.
Visst predikar du lite också? Man säger att du ska förbereda dagens program.
Jo, men så är det ju. Mm. Men man kan inte säga så mycket om Gud. För då slutar folk lyssna. För han är lite... Det finns så många missförstånd kring honom.
Du tror på Gud.
Men jag säger så här, nu ska...
Men kan du inte berätta?
Ja, men jag säger så här då. Nu, ja, men det här är ju bra, för då, det ska ju inte bara vara du som är person.
Nej,
jag får ju också vara lite personlig.
Du måste då också säga.
När jag var liten, så jag känner igen mig det där som jag har läst om det och du har berättat i andra intervjuer och berättat lite nu. Alltså om den här barndomen som är, vad ska man säga, väldigt andlig på något sätt. Mm. Men för mig var den det på ett ganska eget sätt. Alltså jag gick ju nästan aldrig i kyrkan. Jag var med så där kyrkans barntimmar. Men det var alla barn för att det typ var gratis. Var det? Ja, men sen man var där med sin
dagman.
När
är du född?
1979.
Åh, herregud. Ja.
Men jag hade haft så starka, vad ska man säga, första läsupplevelser. När jag lärde mig läsa när jag var 7 eller något sånt där. Så jag tyckte att de världarna som jag läste om var helt verkliga. Och det var lite sådär, lite Tove Jansson som Mumindal, och så var det lite Narnia-böckerna, lite Sagan om ringen, och mycket, ja, de var så verkliga. Så att när jag i ungefär samma ålder mötte Bibeln och de berättelserna, så tyckte inte jag det var något konstigt alls, för att jag tolkade dem precis på samma verklighetssätt som jag gjorde när jag var barn. Och sen så försvann det där med tonåren. Men sen så när jag var liksom 25 eller började närma mig 30, så insåg jag när jag verkligen var ärlig mot mig själv, att det där hade faktiskt inte gått över. Jag hade det kvar. Och för mig, det kanske inte är något bevis på att Gud eller Jesus finns, men jag har inget problem att tänka mig att det är så. Ja, det är inte så att det är någonting som behövs bevisas eller inte, utan för mig är det som att det är helt verkligt. Och så var det när jag var liten, då kunde man prata med Gud.
Men du är lyckligt lottad att du har kunnat bevara det där. För att du har ju helt rätt. Jag menar verkligheten, jag tänker ofta på de diktade. Alltså det finns ju de icke-födda, de döda, alltså det finns de som har levat, de som redan är döda, men sen finns också de diktade. Jag menar, det finns ju personer som du bara har mött i litteraturen som kan vara viktigare för dig än din dagisfröken eller någon komp. Alltså de gestalterna måste man ju respektera, deras integritet. Alltså de är precis lika reella som jag är, eller som de som du möter här ute på gott. Du har ju helt rätt i det. Det är bara det att en del, du har tagit dig friheten att inte begränsa dig. Men jag känner en stark, jag förstår precis vad du menar. Jag känner precis igen det där. För ända väldigt länge kunde jag känna så där också. Och jag känner omedelbart igen det som du säger. Och det är så viktigt att värna den där känslan. Och förstå att du har rätt faktiskt. Verkligheten avgränsar. Jag menar, det är ju som att påstå att det som drömmarna säger till dig inte är en realitet.
Nej.
Det är klart att de är. De har ju hänt lika mycket som att du åkte tunnelbana. Alltså det som pågick där har ju hänt precis lika mycket. Thank you. Man kanske inte ska vara så hårdhjärtad mot Gud heller. Han kanske... Häpnadsväckande många människor som är mycket intelligenta, har jag förstått, tror ju på Gud. Det blev jag så förvånad. Jag läste en antologi av, med intervjuer om, av världens främsta hjärnforskare. Alla de var religiösa. Nej, jag tror nästan alla. Alltså de, ju mer de forskade just om hjärnan, desto mer började de tro på Gud. Och jag skulle ju tro då att det var tvärtom. Alltså att det var någon darwinistisk stöd när man läser om de här cellerna och så. Men det är ju ett sånt oändligt mysterium. Alltså när man ser, alltså det är också, jag har ju sett några människor dö faktiskt, och det är ju fruktansvärt, men det är också enormt trösterikt på något sätt, därför att man ser ju att man ser att de lämnar kropp, alltså man ser ju att nu är ingen där. Det är ju just där rösten och blicken som försvinner. Och då känner man att den här döda... Jag har ju till och med förlorat en bror nu, min lillebror. Och, men när jag tittade på honom så sa jag... Det var fruktansvärt liksom, att förlora sin lillebror. Han var ju 56. Men han var min lillebror. För mig är det min lillebror. Och så låg han där död. Men så sa jag, det är inte han. Lika lite som det var Allan som var, alltså det, och någonstans, jag kan inte tänka mig att en sån kraft som Allan Edvard liksom bara skulle försvinna. Jag lyssnade senast i morse på hans, den där den lilla bäcken mot älven Rin. Nej, men han, det är klart att det finns någon, han skulle inte finnas i det, tror jag. Men samtidigt kan man ju då undra varför han inte hör av sig lite mer. Eller så.
Men han, kanske bara väntar.
Nej, men han kanske just, han kanske visst.
Han kanske hör av
sig. Han kanske visst gör det. Det är kanske därför jag ändå kan vara. Kanske finns med mig och barnen. Han kanske finns där någonstans. Vad vet jag. Man ska ju inte heller överskatta sin betydelse. Man kanske kan finnas i en annan form. Det kanske min mamma har rätt i. Hon ville alltid bli just en björk. Hon föreställde sig alltid det. Hon, jag vet inte om hon fortfarande vill det, men hon pratade om det jättemycket, just björkar. Det är något vackert med björkar. Granar, de har blivit för mig så mycket julgran.
Det är inte kul att vara.
Furuskog. Skogens brud. Nej, men det är något jättevackert med fur och skog. Man borde vara, jag tror, man har ju visat det att en av de allra bästa terapiformer som finns är ju det här med att låta människor vara i naturen. Jag tror att det är oerhört läkande alltså. Skogen, tyvärr är jag väldigt rädd för havet och rymden.
För att det är så ödsligt.
Det är tomt. Tomhet. Ja. Men det är något väldigt läkande med skogar och musik.
Jag tror att vi är färdiga för idag nu.
Hoppas jag. Ja. Men det här, hur jag, länge
jag,
har
jag, ja, nu blev det.
Nej, men gud.
Jo, men
nu skulle jag varit hos min pappa. Klockan är ju snart.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Kristina Lugn. Researcher var Hanna Engberg och mejladress till oss är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. På Twitter hittar ni oss under hashtaggen 60 minuter. Musiken i programmet framfördes av Kimiko Ishizaka och var tagen från Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se- och på iTunes.